Hei, og velkommen til Litteratur på blå. Det er veldig hyggelig å se at dere kunne komme hit i dag. Vi skal altså ha gleden av å høre en samtale med Mette Karlsvik, Siri Gullestad og Carolina Ramqvist. Tema for kvelden er spiseforstyrret litteratur. Mat, ensomhet og begjær er gjengående temaer for både Karlsvik og Ramqvist sitt forfatterskap. Og sammen med psykoanalytiker Siri Gullestad, så skal vi se på disse temaene litt mer. Og på det hele så har vi gleden av å ha Ida Bosaløkken til å lede samtalen. Hun er arrangementansvarlig ved Nasjonalbiblioteket, og i tillegg så er hun også leder av den feministiske bokhandelen Gullberg og Bostadløkken. Så da gir jeg bare ordet videre til deg, Ida. Takk.
Takk. Velkommen til dere. Ja, vi skal rekke over mye i denne samtalen, og vi skal jo referere til spesielt to bøker. Brød og melk og Året har 13 netter. Jeg kan jo også nevne det at dere begge har ganske omfattende forfatterskap bak dere. Carolina Ramqvist har utgitt, kan det stemme at det 6 romaner?
Ja, kanskje 7 eller 8, jeg vet ikke.
6, 7 eller 8 romaner.
Oklart.
Og det kommer en ny til høsten.
Ja.
Den første boken.
Mm, precis.
Det er en allerede en veldig god titel. Det er en veldig god titel.
Ja, vad fint.
Mm. Ja. Og mange essays. Mm. Og masse journalistikk opp igjennom. Og Brød og melk er den siste som er oversatt til norsk. Mm. Og Mette Karlsvik, jeg skulle telle over hvor mange bøker du har utgitt på Wikipedia før jeg dro ned. Og det klarte jeg ikke sånn i farta. Men den første kom ut i 2006, og den handler også mye om mat, spising og ikke spising. Den kom ut i 2005, og etter det så har du gitt ut...
Jeg har mistet litt tellingen selv.
Hun vet heller ikke hvor mange bøker hun har skrevet, men
ja.
Kanskje 20.
Ja.
Og den siste Året har 13 netter handler mye om en slags form for kjærlighet, det er. Og maten sildrer også gjennom denne boka og kroppen. Og så er det Siri Gullestad, du har også gitt ut noen bøker. Jeg vet heller ikke hvor mange bøker du har skrevet, men den siste har jeg jo lest og likt godt. Den om Kan jeg begjære den jeg elsker?
Og begjære den du elsker. Og begjære den du elsker.
Mm.
Om lengselen etter trygghet og behov for spenning.
Vanskelig.
Om, ja, nå husker jeg ikke helt precis titlen.
Hun husker heller
ikke. Om lengselen etter spenning og behov for trygghet. Var motsatt.
Yes, var det.
Ja.
Ja, som dere skjønner så er de veldig produktive, de her. Bare med en gang de er ferdige med noe, så går de videre. Brød og melk, denne vakre boka her, den er, man kan kalle det memoarer.
Mm, ja.
Mm, den begynner med et helt nydelig, en veldig fin setning som jeg kan lese nå. Mat er kjærlighet. Folk sier det hele tiden. Jeg hører det stadig oftere, og jeg vet at det er sant. Men for meg betydde det også at kjærlighet var mat. Og så er vi i gang. Var du fornøyd da du spikret den starten der?
Jeg kjente, altså, det er jo en memoar. Jeg tycker at jeg alltid använder mig av mitt eget liv när jag skriver, men det har aldrig varit så på ett så tydligt sätt som nu. Så det är verkligen en ett slags självbiografisk roman eller memoar eller ett minnesarbete. Och då var jag nöjd med den första meningen, för jag tyckte att den sa något som var sant och uppriktigt, och det är väl det man strävar efter när man skriver så.
Mm, och finna det som är sant.
Mm.
Och det är du som forteller, eller noen, en forteller om oppvekst,
mm,
og ungt voksenliv,
ja,
och om väldigt många matminner. Mm. Husker du så gott?
Det vet man ju inte. Alltså minnet är ju bedrägligt. Vi vet ju inte vad det är vi minns, men när jag började skriva den här boken så gick jag verkligen in för att använda mig av mina minnen. Också kanske att det på något sätt kändes att det fanns en kongenialitet i det. Att minnet hör ihop med doft och smak och sinnlighet och därmed med mat. Och jag hade ett antal minnen som jag verkligen ville använda mig av. Och jag ville stiga in i min egen barndom och jag ville använda mig av det barnet som en gång var jag och det barnets röst. Och det blev nästan i vissa avsnitt att jag bara skrev ner det som det barnet sa som jag mindes att jag själv hade tänkt, vilket var oväntat roligt och tillfredsställande. Att jag kände att jag fick användning plötsligt för det där lilla barnet, eller det lilla barnet fick vara en auktoritet på något sätt. Något slags, alltså ni vet, som en upplevelse av den här romantiska genimyten där vi bara är ett kärl för något, vi bara skriver något som kommer till oss, vi vet inte hur det går till, men källan var nu det här kanske 3-4-5-åriga barnet, och det tyckte jag väldigt mycket om.
Och det barnet säger ju inte så mycket ellers, hon är ganska stille. Så det att hon nu har kommit till ordet är starkt.
Ja, precis. Hon är tyst och det är hennes inre röst som kommer på pränt, kan man väl säga.
Mm. Mette, du har ju också brukt ditt egna erfarenheter, sannsynligvis i huvudpersonen heter Mette i vart fall.
Ja.
Och skriver.
Gör hon. Det är inte något... Det är inte poäng för mig i detta projekt här att skapa någon osäkerhet runt det. Det är andra ting som står på spel för mig. Där jag vill hellre säga tvärt emot. Som Carolina skriver i en annan roman, Björnekvinnan på norsk. Så är det ett fortäller jag där som går in för att finna det som är tabu för henne själv. Inte nödvändigtvis de samhällsmässiga tabuerna, men träckas mot de för att skriva om de.
Mm.
Och det är det som är något kanske av projektet till författaren av den, och det sammanfaller med projektet till fortellaren. Och till att börja med så var det också ett rent, det var också ett formalistiskt projekt, och det var ett försök på att grava sig ner språkligt till någon slags sån ur sannhet, ett väldigt enkelt språk då.
Ja.
Så, men så blev jag kanske lite sån, är det lite sån mörkt att tänka att det må ett sån väldigt enkelt språk, subjekt, objekt, verbal sättning, syntax, konstruktion till för att kunna säga något sant om det att vara människa, för det är det som är projektet. Jag har glömt frågan ditt, men om jag, ja, det är sant, jag har skrivit om mig själv.
Ja. Och du virker till också ha klart att nettopp ved de här att du sätter punktum, och det handlar om människor som möts och möts igen, och hon väntar, och jag syns också att det upplevs som väldigt sant. Om det är sant som i erfart är inte så viktigt, men att det upplevs som sant, det gör det. Mm.
Jag hoppas vi kan komma tillbaka till det.
Ja.
Också nettopp på grund av den setningen från Björnekvinnan. För vad är sant för en själv, eller vad gör det med litteraturen?
Mm.
Är ju något som märks det hos läsaren när man kommer in dit, för något är tabu för en själv. Märker läsaren då att det står något extra på spel? Jag väljer ju att tro det. Men när man, okej, man kan skriva sannheter eller som samhället som kanske var det inte märks hos att inte läsaren märker det på samma måte.
Ja. För den følsomme läsaren som jag tror jag representerar, så vill jag säga att bägge dessa böckerna är samma, för jag blir kastad ut i såna små livskriser av böckerna deras. Det är häftig kost. Apropå kost, det ska ju handla om mat, och bägge dessa bokjägarna har ett ansträngt förhåll till mat. Jeg lurer på om du, Mette, har lyst til å lese fra 127 i din egen bok. Jeg har den her. Og jeg vil at du skal slutte ja, på side 127. For da handler det nemlig om, Mette er altså en dame som bor i Oslo, alene med datteren sin, nettopp gått gjennom et samlivsbrudd, og på Tinder, og har møtt en mann, M. Han fransk, så han ganske flink til å nyte livet. Han til stede i kroppen sin, og han flink til å lage mat, og Mette ser dette og forsøker å flyte med dette. Og jeg synes den siden her, dette avsnittet her, beskriver godt hvordan hun observerer hans letthet. Så få høre.
Jeg har satt fram ingrediensene. Jeg har oppskriften i hodet. Men M tar kniven og skjærer fjøla og spør etter chili, hvitløk, olje. Han vender kamskjellene med fingrene. Skjellene mjuk, geléaktig, de blir fast mellom fingrene hans. Han snur dem sakte, men bestemt, mykt og taktfast. Skjellene får litt mer form for hver gang han snur dem. Jeg får lyst til å gjøre det han gjør. Snu kamskjell med fingrene. Jeg har lyst til å ha hans glede over å gjøre det der. Hans glede, hans lyst. M spiser og får smale øyne. Han forsvinner i noen sekunder. Og så kommer han tilbake og snakker videre der vi var, stille et oppfølgingsspørsmål. Han fortaper seg. Det ligner måten han kysser på. Det ligner måten han har sex på. Jeg konsentrerer meg om ikke å søle, og om å få tygge maten litt før jeg svelger. Det går ikke av seg selv. Etter måltidet jeg sliten. Det ligner måten jeg har sex på. Jeg tenker på A, det datteren til fortelleren. Når hun fortaper seg til å leke og bli stolt av tanken på å være mora hennes. Og tenk på hun er å glemme meg selv. Jeg må det, fordi skamma over meg selv ikke er til å bære.
Det er så fint. Jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, så var det faktisk litt sånn at jenter ikke spiste middag hos gutter. At det var litt sånn flaut på en måte å bare stappe i seg masse middag foran en gutt man var forelsket i. Siri, er det sånn at du hører ofte om dette i terapirommet, at kvinner ikke liksom, eller menn også da, for den saks skyld, har mistet det naturlige, glupske forholdet til mat, som Mette her sitter og ser i M, og tenker at A har?
Ja, det er et godt spørsmål. For jeg har jo hatt en del pasienter med det som kalles for spiseforstyrrelser, kan du si da. Og noe som kan være slående er at det ikke snakkes om, at det nettopp ikke kommer inn som en åpen beretning. Det har jo vært beskrevet som det er det symptomet pasienter ikke vil bli kvitt. Og det sier de ikke, holdt jeg på å si. Når pasienter kommer med angst eller depresjon, så er det gjerne noe du vil bli kvitt. Men spiseforstyrrelsen har en hemmelig gratifikasjon i seg for mange, og man vil holde det skjult. Sånn at det er en utfordring, kan være for en terapeut, at det er en dialog som går på toppen av, hvis ikke du har skjønt noe av det at kroppen kan ha sitt eget språk, som er unndratt den dialogen da, som er i rommet. Og så det jeg tenkte på, det du leste eller det du sa, Carolina, altså det er jo et veldig fin beretning om, jeg tenkte på det som noe som kunne vært et mål i en mer psykoanalytisk terapi, at det er jo psykoanalysens prosjekt å få barnet, alle har vi et barn in där barn i den vuxna som du barnangsten vi prøver å få inn i rom og få barn i tale. Og du beskriver jo akkurat en som en, du sier det mye selvbiografisk, og det var et barn som tiet og som tilpasset seg og som du nå får i tale. Så at det er jo en beretning som er fin for en terapeut også, fordi du forteller oss noe om hvordan det innenfra opplevde forhold til mat, at det er for å kompensere da, eller erstatte en form for varme og myk sensualitet, den måten du beskriver mormorens bryster og hud og rispuddingen og ja, sånn at, og det jeg får inn i terapirommet er jo da som ofte ikke den åpne beretningen om savnet, men det er det gjelder oss alle at vi er utsatt for ting, det er traumer, det er avvisning, og barnet finner sine måter å tilpasse seg på for å overleve. Og det som det slår meg som kanskje felles for disse to jeg-personene da, er at jeg tenkte på ordet overtilpasset. Det er på en måte noe av det som slår meg som psykolog. Det er helt smertelig å lese. Ja, det er jo din det du leste høyt nå, Mette, altså den evige selvobservasjonen, som den manglende spontaniteten, den manglende tryggheten på å kunne være seg uten å tenke hele tiden hvordan virker jeg, og tilpasse seg andre. Det er jo, når jeg driver terapi, så er det det som er målsettingen, å forsøke å hjelpe folk til å finne mer den tryggheten i seg selv, som gjør at de kan være mer spontant ut fra seg, og ikke hele tiden radaren ute for hva venter han av meg, hvordan skal jeg se ut for han. Det er jo egentlig en hjerteskjærende beskrivelse i din bok av hvordan hun forbereder seg på disse elskovsmøtene med å vaske hele huset og vaske seg selv. Og, ja, så det overtilpasset, det mangler ikke å si nei. Det er etter alle disse årene med feminisme og kvinnekamp, og, så det er noe tankevekkende, vil jeg si, ved det, at det fortsatt er så sterkt, altså. Og det har jo noe med selvfølgelig hvilke betingelser som er der tidlig da, hvilken trygghet du får, dine beskrivelser av dette barnet som blir latt alene og som ikke protesterer, moren går ut og skal ha sin alenetid eller skal treffe en ny mann og leve sitt liv, og et barn som ikke protesterer og sier nei, ikke være alene, som tilpasser seg. Ja, det er gode beskrivelser av det, altså.
Ja, virkelig, og det har også disse to bøkene til felles. Det er at det er en veldig hjerteskjærende scene i Brød og melk, hvor det er en jente som nettopp har begynt på skolen, som er hjemme alene. Og hun er veldig, veldig lei seg og begynner å gråte, men hun vil ikke sovne foran TV-en, for hun er redd for å våkne for brått igjen. Og hun klarer å mobilisere nok til å faktisk finne frem til et telefonnummer som hun ringer. Og der, så det, ja, du kan fortsette å fortelle.
Ja, hun ringer til festen, hun ringer til kontoret inne i stan. Hon bor i en förort, hon ringer till ett kontor inne i stan där hennes mamma är på fest. För hon har väl hittat telefonkatalogen och lyckats slå upp det här telefonnumret. Och så, det är ju som att hon får väldigt mycket också overklighetskänslor av den här ensamheten. Ja. Så att hon liksom bara låter signalerna gå fram och till sist är det någon som svarar. Men det är liksom en fest och det är ingen som förstår att det är ett barn som ringer för att få tag i sin förälder. Men jag tror
bara massa latter och så läggs röret
ja,
på.
Ja, precis.
Och det samma är det i din bok, Mette, en mamma som skiver barnet sitt in i en lekesituation och hon vill så gärna mycket heller vara hos mamman sin och moren kan vara lite skummel speciellt när de är alene. Och bägge romankaraktärerna här mister också en far. som de på ulike måter savner da. Det jo mange av mine venner i psykolog, som psykologer, som lurer på om nettopp dette her med å lengte etter noe eller mangle noe kan slå ut i et vanskelig forhold til mat. Siri, hva tenker du om det? Er det såkalt mangelpatologi dette er snakk om?
Det et mer sånn diagnostisk på en måte beskrivelse, men jeg synes egentlig Carolina svarte på det, på et mer fenomenologisk eller beskrivende nivå, da, at det er å fylle seg, fylle et tomrom som der fordi det ikke en trygg favn, rett og slett. Det noe, det noe psykologien forteller oss av tilknytningstenkningen, at barnet har grunnleggende, det et av våre grunnbehov, det behov for trygghet. Og tryggheten sikres gjennom tilknytning til en person som der når barnet trenger det, når barnet redd, når barnet trenger trøst. Det et biologisk forankret behov som må oppfylles. Og hvis den andre, da, den foreldrefiguren, omsorgsfiguren, ikke fyller det behovet, så blir det, jeg synes du, det en veldig god skildring av hvordan maten da blir en erstatning. For det du fyller deg med den varmen som, eller en form for tomrom som blir fylt.
Ja. Jeg tenker at maten en sånn symbol for den her omsorgen, ja. Og det blir lett at blanda ihop.
Ja, det godt sagt symbol. Jeg følger deg i det. Ja.
Det noe, den her kjæresten til Mette er jo fransk, og jeg kom til å tenke på, har dere hørt om filosofen Simone Weil? Litt, ja. Hun jo litt sånn, det mange som snakker om henne for tiden, det jo en litt sånn myte rundt henne også, som at hun nektet å spise, og at det til slutt var det hun døde av. Jeg tror egentlig hun døde av vanlig lungebetennelse, men det har blitt en litt sånn populær historie, at hun var så solidarisk med noen soldater at hun sultet seg. Men hun snakker om det der med at man må akseptere eller tåle på en måte at man aldri, altså at man må tåle å leve i sånn konstant lengsel. Er det, Mette, når du skriver om hvordan du klarer å se på den her nytelsen, det virker som hun ikke klarer å finne fram til det i seg selv, på en måte. Kan du si noe om det?
Ja og nei.
Evnen til å nyte.
Jeg tror, hvis jeg hadde lest Carolinas bok.
Hvilken sa du?
Denne.
Ja, den, ja.
Din. Nei, ja. Hennes. Ja. Ja. Hvis min forteller hadde lest den boka, så tror jeg min forteller hadde gjort seg noen refleksjoner rundt dette som du inne på med det. Du snakket om den lengselen.
Å leve å mangle noe hele tiden, kanskje?
Ikke sant? Og det er noe av det som jeg verdsetter veldig mye med den boka, da, hvordan det først går inn i nettopp disse beskrivelsene og det med erfaringen. Rent fortellende, noe nedslag det er ofte at disse fortellingene ender i en refleksjon eller en filosofi, men slutten er helt fantastisk. Jeg ble sittende og måtte lese de siste tre sidene om og om igjen, for her handler det om, for meg handlet det om nettopp det du sier, det å leve med den lengsel, men det var formulert på en måte som traff meg så veldig, fordi det opplevde så, det kom forbi dette fagspråket som jeg har lest før, og det var en erfaringsbasert konklusjon som da går på dette med, jeg har egentlig mest lyst til å be Carolina lese det, særlig de der setningene om å åpne seg for alt som har gått tapt, og åpne seg for alt som på vei bort,
på norsk, ja,
og gjerne fra starten.
Ja. Hvor langt skal jeg lese? Ja, jag förstår väl det. Ja. Jag kan läsa härifrån till hit kanske. Ja.
Jag ska försöka läsa på norsk. Eller så försöker jag läsa på skandinaviska helt enkelt.
Ja.
De har sagt till mig att jag må finna en måte att stilla mig utanför detta här på vis jag ska kunna fortälla om det. Jag må visualisera det som något jag kan gå in i och gå ut av. Och jag prövar att göra det som de säger. Jag ser framför mig en skog. En svart skog med en stig som för in mellan träna. Och vårdan jag följer den mens jag håller Noa i handen. Som ska hjälpa mig att finna ut igen. Kiselsteiner som är äventyret om barnen som gick in i skogen. Och blev tatt till fånga av häxa. Efter att de hade begynt att spisa på huset hennes. En lyskaster som lyser upp mörkret där inne. Ett langt tau som jag fäster vid ett av träna vid begynnelsen av stin. Jag har icke tagit mig tid till att tänka de tankarna. Och det får mig till att lura på om det är sån att jag icke vill stilla mig utanför. Om jag vill gå tillbaka in i det och aldrig komma ut igen. Om jag kanske faktiskt längtar in i mörkret. Till trots för allt jag vet om det. Är det det som är avhängigheten? Att gå rätt in i det välkända svarta utan en tanke på risikon? Och veta allt om ensamheten och livet väljer den? Jag lurar på om jag vill bruka fortällningen som en undskyldning till igen och få trä in i det. Jag tänker på allt annat som jag hellre vill ha öppnat mig för. Kanske det är det som är att bli frisk. Och öppna sig för allt som har gått tappt och allt som är på väg bort.
Mm. Ja, det var väldigt, det var gott gjort.
Bra norska.
Ja. Är det detta du snackat om, Siri, när man inte vill miste?
Ja, det är en väldigt god beskrivelse det. Av motstridande krafter. För det är något tryggt i en paradoxal förstånd, för det är ju också uttryckt, men det är känt. Det är tryggt fordi det är känt att du går in i den det är väl spisevärlden då av och fylla där på den måten du har barnen har lärt sig på och att det och det ger en beskrivelse av det som är en vanlig vill jag säga erfaring i terapi att det och komma sig ut av ödeläggande mönster är också ofta en form för sorg process. Du, det är nog du måste våga dig ut i det okända och det har sin frihetsfristelse men det är samtidigt skummelt och det kan vara tryggare att gå in i skogen.
Mm. Ja, för i den där skogen så finns inte heller sorg.
Nej,
eller övergivenhet.
Nej. Nettopp.
Och jag tänker också att jag ska bara nämna det att det som jag har beskrivit i den här boken det är också någonting som inte kanske har en diagnos alltså inte har en spiseförstyrrelsediagnos och inte heller är erkänt som ett beroende men det liknar kanske ett beroende och det liknar en spiseförstyrrelse och man vet inte riktigt vad det är för någonting men just det här att på samma sätt som med båda de här sakerna så är det ett sätt att knyta an till ett objekt. Alltså knyta an till maten för att slippa känna en massa saker. Eller för att slippa relatera till verkligheten. Och på det sättet kan det också likna skrivandet ibland.
Mm.
Apropå Björnkvinnan som var min tidigare roman som handlar också lite om skrivandet som beroende och det är något som många har skrivit om.
Mm.
Ja.
Känner du dig igen i det, Mette? Att skriving är också ett sånt sted?
Ja, absolut. Och skriving som en måte att fylla på, ikke sant? Vad gör man istället för att överspisa? kan man tänka på andra måter än att tygga eller roa sig själv ner med på andra måter än att tygga, och där tänker jag att vi har en fördel då. Med alla har ju det, men det är kanske alla kan skriva, men kanske det är sån extra motiverande när man ofta ja har ett förlag i ryggen och så vidare. Ja. Men jag vill sitta och tänka på ikke sant, den tomheten, den längseln, och att maten ersatte kärleken. Du skriver ju så fantastiskt vackert, aforismaktig ofta i denna boka, men visst kärlek kan vara mat, så kan också mat vara kärlek. Så att jag bara tänkte lite på det.
Ja,
att det är det möjligt. och är det en fälla och gå den vägen, så tänker jag egentligen att den det är ju en väldigt fin form på den här romanen då, där du startar med det. Men så ender du egentligen lite annanstans. Hvor det är mer den där försoningen med ensamheten. Mer än det att kärleken är lösningen. Så som jag läste då, men det är min tolkning. Vad tänker du?
Jo, men jag tror att det ändar väl i detta att vara i den där skogen. och att men kanske att det handlar om kärlek som i relation och i att alltså upprätta en relation till det levande och en relation till jaget. Ganska mycket. Och jag tänker så mycket på det som Siri sa om spontanitet. Att det var någonting som jag alltid upplevde att jag saknade. Och jag vet inte hur väl det framträder i Bröd och mjölk. Men för mig personligen, för att det var också det var många som frågade mig om det var terapeutiskt att skriva den här boken. Och för mig fungerar aldrig skrivandet som terapi, utan skrivande är skrivande och det liknar många saker, men det är inte terapi. Men däremot så var en förutsättning för att kunna skriva den boken att gå i många, många former av terapi och ha många, många samtal med andra människor som upplevt liknande saker och ha alltså träna sig på att just tala och att öppna munnen. Men en sak som jag verkligen upplevde då, det var att det blev så synligt för mig med den här bristen på spontanitet och det här hela tiden utanför perspektivet, som ju är någonting också som skrivandet kanske har vidmakthållit till en viss del. För mig också den här boken Bröd och mjölk, det är också en bok om ett barn som kommer att bli författare. Ett barn som hela tiden läser sin omgivning och hela tiden skriver sin tillvaro på ett sätt. Men just det där också, att apropå mat och kärlek och alltså det vi konsumerar, så hade jag en sån upplevelse med ett av mina barn när jag sträckte mig efter honom. Det här är sånt man kan säga i ett sånt här litet slutet sällskap. Men jag sträckte mig efter honom. Jag satt och skrev och så sträckte jag mig efter hans arm och tog den till mig och luktade på hans arm. Och jag kände att jag konsumerade honom. Och det var något jag inte var van vid att göra. Alltså jag hade inte haft en tanke. Jag hade bara tagit tag i hans kropp och dragit honom till mig. Och det var någonting som var så ovant för mig. Den spontaniteten och att konsumera en annan person som jag älskar på det sättet. Och det var någonting som sa mig att jag var på en annan plats kanske. Och att jag fick någonting av det där som jag alltid har tänkt att andra har och som inte jag har. Och att jag upplevde att jag hade fått något av det.
Det var ett fint bild. Man får ju lyst att gå till angrepp på ungen sin någon gånger och sätta tänderna i henne.
Men jag tänker också på det som du sa om Simone Weil. Mm. Den här, det finns ju inte riktigt klarlagt hur hon dog, men det finns många som tänker att hon åt inte tillräckligt för att hon ville vara solidarisk med de som led under kriget. Och jag tänker att det är också en bra bild av vad mat är. Att mat sätter oss i förbindelse med andra människor. Mm. Och det är någonting, att äta är något som alla gör. Och jag vet, jag hade själv en period när jag var liten och läste om barn som bara fick lite ris att äta. Då åt jag också bara lite ris för att försöka förstå hur det var. Och det är liksom en sån grundläggande mänsklig erfarenhet som vi kan dela på ett sätt.
Jag har ju ett spörsmål att höra på dere. Alltså, för en ting är den beskrivelsen av mat som något som kan fylla ett behov av ett något tomrum och sätta oss i förbindelse med det mänskliga. Du sa nå. Samtidigt lurer jag på, alltså det som är slående för en terapeut då är att spiseförstyrrelsen har ju också den kommunicerar ju också, för att bruka det uttrycket, alltså den virker ju på andra människor.
Som att inte spise, för exempel.
Föräldrar kan ju bli helt desperata. Det är en känsla, och det är ju mycket, alltså det har vi inte snackat så mycket om, men jag tänker att nu snackar jag inte primärt om dessa böckerna, men från terapirummet att precis så är det också väldigt mycket kontroll i spisingen, alltså det är kanske situationen med föräldrar som man inte har kontroll över, och så får du en kontroll över maten. Och det kan nog samtidigt, som jag sa då, ha en ganska kraftig budskap på något sätt, inte som explicit budskap, men man får ju som förälder en känsla av att detta barnet har jag inte klart att ge det jag borde ha gett det. Så någon kan ju uppleva det som ganska, ja, en form för straff nästan.
Ja.
Så det är ju, det är också. Och det kan jag få in i tjänst som terapeut då, ikke sant? Den bästa måten att straffa en terapeut på är att ge terapeuten en känsla av att oavsett vad du gör så når du inte mig, alltså man inte tror kan göra som stå på huvud och pröva liksom, men jag har min hemlighet och jag har inte tänkt att göra något med det. Jag håller på spisingen och därför är den som verkligen önskar hjälp med, det är en väldigt utfordrande patientgrupp att hjälpa. Ja, bara för att det perspektivet också har brakt in.
Ja, det är en måte att demonstrera makt och ta tillbaka kontroll på och driva och hålla på med den maten.
Ja, det är det.
Och det är ju i dessa böckerna så beskrivs det ju två, det är mycket som är likt, men det är ju också Mette i året har 13 nätter, så är det en beskrivelse av att hon skriver något sånt som att hon känner att hon är ett barn som lockar till sig en man med i sängen. Hon har ett bild av kroppen sin som något barnaktig. Och det är den barberingen och liksom att ställa sig, och så är det ju i tillägg det att hon berättar inemellan att hon har haft perioder där hon har spist väldigt väldigt lite mat och varit väldigt liten. Och i bröd och mjölk så är det en lång seans där med väldigt mycket spising, hvor bokjägaren säger att hon vill bli stor. Gigantisk. Det är två ganska olika fantasier om bilder av kroppen. Vad tänker du, Mette, om det, och varför skulle någon inte vilja spisa och inte växa och bli mindre och mindre?
Ja, då snackar vi om vilja då. Och det har inte jag skrivit något särskilt om ännu, men det är nog jag känner mig inte helt moden för att skriva om det. Romanen jag blev väldigt väldigt liten hade ingenting med vilja att göra. Det var inte så att den ville bli liten, men det är väldigt intressant att snacka om konsekvenserna av att det romanen jag blev liten. Väldigt, väldigt lite, så att det skapade väldigt stor ängstelse för omgivelserna. Så stor ängstelse att det vedkommende måtte på sjukhus.
Ja.
Och blev anbefalt att inte möta andra, för Det skapte uro, sant? Ja. Og som du sier, det språk, kroppen et språk. Det noe der å utforske når det kommer til vilje. Og du nevnte debutromanen min, hvor jeg skriver om en anorektiker på sykehus, og den også basert på egne opplevelser. Jeg har vært på sykehus med alvorlig anoreksi, og sa aldri ordet anoreksi. Det var apropos personlig tabu, fordi at jeg opplevde det utrolig stigmatiserende, fordi at jeg tenkte da at alle trodde at jeg hadde en kroppsfiksering og trodde det var flott å bli veldig tynn og sånn. Så det utforsket det i den romanen, men mest kanskje stigma eller omgivelsenes reaksjon på anoreksien i den romanen. Men jeg er ikke ferdig med det temaet i det hele tatt, så det kommer noe, men som jeg er litt i gang med, fordi igjen, apropos det som tabu for meg selv, så det nettopp det der med å gå inn på de der veldig nære ting som så tilsynelatende enkle, de tingene som på asjetten. Det veldig mye enklere å skrive om landnåm på Island og hvordan Norge ble befolket og de veldig store og fjerne ting.
Ja, du skriver, det har vært et vulkanutbrudd igjen.
Ja,
spennende. Mette skriver veldig mye om Island.
Jeg har vært ivrig med å skrive om ting som fjernt fra meg, og det var før jeg leste deg, Carolina, så var jeg veldig klar på at jeg skulle skrive om det og ha en spiseforstyrrelse, for jeg tror ikke jeg kvitten, selv om jeg normalvektig, så å være mamma, det opplever jeg som veldig som et tabu for meg selv, men kanskje også i samfunnet, å være mamma. Og så skulle jeg klare å ta vare på meg selv og et barn, men også tabuet for meg og det samfunnsmessige tabuet i det, og ikke være helt avklart som forelder.
Det var det du brukte ordet tabu helt innledningsvis, men det det du mente, det å gå inn i det med spisingen og det helt nære som kan være skamfullt, det et ord, og nærme seg. Det forstår jeg.
I debutromanen til Mette, Vindauga i matsalen, venner mot fjorden, da er vi for det meste inne på et sykehus og blant annet mye på en matsal, og da er det en situasjon her hvor sykepleieren leser fra Aftenposten om at de ikke godkjenner selvbetjeningsbuffet lenger, for det har noe med hygiene og sånt å gjøre da. Og så spør pasienten hvorfor får ikke Rikshospitalet ha selvbetjening. Buffet er mindre hygienisk og sånn, og så blir det spørsmål hva en porsjon er, og da får vi en liste her, det 4 halve skiver og noe smør og syltetøy, melk og sånn. Hvorfor får vi ha selvbetjening, spør pasienten, og så sier sykepleieren, avdelingen vår oppfordrer til sosial og samfunnsmessig integrasjon, det innebærer blant annet å forsyne seg selv. Og det, jeg synes det så godt, fordi at dette her med sosial og samfunnsmessig integrasjon og det å forsyne seg selv, det høres utrolig vanskelig ut. Å skulle vite hvordan man skal forsyne seg selv, ta det man behøver her i livet.
Hva betyr det, forsyne seg? Forsyne seg, jeg forstår.
Ta det man vil ha. Ikke for mye, ikke for lite. det er litt av en kunst, det er jo helt klin umulig, så det var et godt svar fra sykepleieren, men litt vanskelig svar for den her pasienten som ikke vet. Nå nærmer det seg dessverre slutten allerede. Jeg tror at veldig mange er kommet for å høre en høytlesning av rispuddingen. Vi kan ikke avslutte uten å høre en høytlesning av rispuddingen, Carolina. Det er virkelig en nøkkelscene. Og fordi vi ikke rekker overalt, så kan vi jo tenke at det er en god scene som beskriver det siste du var inne på, Mette. Nettopp det med å gjøre det naturligste av alt, få et barn. Og så vil man være en naturlig, skjønn, god mor som tenner lys og lager deilig mat og mater ungen sin og lærer ungen sin å nyte god mat på en helt vanlig måte. Skal det være så vanskelig Og så blir det ensomme barnet mor, og så den ensomme moren alene med ungen sin, og så blir det litt vanskelig. Dette her da bokjeie i brød og melk, som gjenskaper en rispudding mm. som hun fikk av sin mormor.
Precis, det är ett återskapande av en barndomsrätt som hon som mormodern lagade väldigt ofta, men som hon inte vågade smaka på förrän hon var kanske 5 år. Hon var, eller jag, det är faktiskt jag. Jag var väldigt mycket hos mina morföräldrar när jag var barn, och min mormor var vegetarian, vilket var väldigt ovanligt på 80-talet att en mormor var vegetarian. Och jag tror att det var därför den här risgrynspuddingen blev så framträdande i deras kök, för det var någonting som både min mormor och morfar tyckte om, men det var ju då en vegetarisk rätt. Och jag smakade inte på den, för det var mycket smör och jag var inte van vid att äta mycket smör. Och sen var jag 5 år gammal när jag smakade, och då sa jag att det var det godaste jag hade ätit i hela mitt liv. Och då skrattade de så mycket åt att en 5-åring förhöll sig till hela sitt liv som till en evighet. Och sen skulle jag då laga den här rätten till min egen dotter när hon var 5 år.
Är det en dessert eller är det en middag?
Många tror att det är en dessert. Jag skulle vilja säga att det är en huvudrätt.
Ja.
Ja, för den ska vara inte, alltså den är lite söt, men som min mormor gjorde den så var den med smör och inte med någon sylt eller något sånt. Men vissa gör den så. Så det är lite olika helt enkelt. Och nu har berättaren förberett den här måltiden och satt sig ner för att äta med sin dotter. Jag reste mig från stolen och sa att hon inte alls hade smakat. Och hon sa, jo, det har jag visst, och nu vill jag ha glass. I mitt minne är det på en gång blixtbelyst och oklart. Jag minns att jag försökte att inte bli arg. Det var det jag gjorde hela dagarna. Det var nog det jag alltid hade gjort. Jag hade alltid försökt hålla inne min ilska och trycka ner den så att den inte skulle komma ut. Och nu försökte jag hindra den från att ta sig ut till henne. Har du smakat? Frågade jag med en röst som redan hade spår av något hårt och obehagligt. Den lät inte riktigt som min egen. Och när hon sa ja igen märkte jag att jag inte längre andades. Det kändes som om jag inte fick någon luft. Jag gick fram och tillbaka in till det stora vita bordet. Jag sa till henne att hon inte alls hade smakat, och när hon än en gång hävdade att hon hade det öppnade jag munnen och hörde mig själv skrika ut frågan igen. Det var som att släppa på en spärr. Har du smakat? Skrek jag. Har du det? Hon stod helt stilla på golvet och jag tyckte att hon såg ännu mindre ut än vad hon var. Som om hon liksom krympte framför mig. Det hade känts så skönt att bara ge upp och låta vreden ta över. Men samtidigt som jag stod där mitt i rummet och skrek åt henne tänkte jag på vilken idiot jag var som betedde mig så mot ett barn. Det var som om ingenting fanns längre. Inget inuti henne och inget inuti mig själv. Det enda som existerade var luften mellan oss. Mitt skällande och mina gester som fyllde den. Jag hade kunnat stå ut med att hon avvisade det jag gav henne. Men inte att hon ljög om det och ville ha en massa annat. Jag ville själv ha så mycket som jag inte kunde få. Och jag visste ingenting om hur en förälder skulle förhålla sig till ett barns alla begär. Eller ens om att jag var en egen person och hon en annan. Mest av allt stod jag inte ut med mig själv. Med min egen ilska och hur min vanmakt inför den förlamade mig. Jag skrek på henne en gång till innan jag plötsligt återfick förståndet och hejdade mig. Hon hade sjunkit ner på golvet framför bordet. Jag satte mig bredvid henne och sa förlåt, och hon sa förlåt. Och sen låg jag på golvet bredvid henne och skämdes över mig själv. Jag kunde inte vända mig om och lägga armarna om henne och dra henne in till mig som jag ville och visste att jag borde. Allt jag kände var hennes lilla hand mot min rygg. Golvet under mig som en sugande botten som höll mig kvar. Och min egen dom över mig själv.
Jag ville bara försvinna i det ögonblicket. Och det var också så jag upplevde det. Som att jag lösgjorde mig från min egen kropp och steg upp ur den. Högre och högre tills jag svävade ovanför oss likt ett stort öppet öga som tog in och registrerade allting. Jag såg mig själv så klart där på golvet och även henne. Hennes lilla kropp in till min och hennes hand på mig. Jag såg det stora vita bordet som stod dukat bredvid oss. Ljusen som fortfarande brann med flackande lågor som speglade sig i fönstren. Hennes tallrik med besticken in till och maten orörd. Och min egen med bara några blänkande riskorn kvar. Allting framstod så outhärdligt klart för mig. Och jag hade bara en enda tanke i mitt huvud. Jag var själv ett barn. Hur kunde jag inte ha sett det? Jag hade alltid fått höra hur mogen jag var. Nästan som en vuxen fast jag var ett barn. Men nu när jag faktiskt var i vuxen ålder och räknat i dagar och år utan tvivel hade lämnat barndomen bakom mig, såg jag att det inte var sant. Jag hade inte vuxit upp. Hennes hand rörde sig över min rygg. Hon var den som var den vuxna av oss två, tänkte jag. Och det var nästan inte möjligt att stå ut med en sån tanke.
Åh, vad fint. Det fortsätter ju med att fortellaren här spiser upp hela rispuddingen. Mm. Så går hon till köket och öppnar skuffer och skap och finner en packe kex och ett surdejsbröd.
Och hon går också till 7-Eleven och tittar på alla som hon tycker är äckliga och sluskiga som står där och äter konstiga mackor på natten.
Och köper nog.
Och hon köper glass.
Och hon spiser allt och kastar upp och är väldigt leise efterpå. Mm. Så detta här är väldigt, väldigt vondt att läsa. Hur syns du det var att läsa detta, Mette?
Alltså hela den här boken har varit en sån dörröppner. Apropå det du sa om att det är något man inte vill snacka om. Och jag har heller inte velat skriva om mat. Det blev något så enkelt. Och så kommer den boken och borer i det sån helt kompromisslöst, bara går så på det. Det var en verklig, det är den kanske starkaste läsupplevelsen jag haft sista året. Mm. Och jag har läst väldigt mycket bra.
Ja. Så jag skriver mycket och läser mycket. Mm.
Ja, det är lite samma sak, ja. Mm. Så
så fint. Ja. Vad tänkte du, Siri, då du läste rispuddingen?
Det är en extremt smärtefull scene. Och jag tänkte att det är ära vara dig som har, det är ju en ärlighet, du säger ju att det är mycket självbiografi i det, att du beskriver det så hudlöst eller så nepp och benet, åt jag på sig, jag vet inte vad det bästa bildet är, men väldigt konkret och ja, ärlig är ordet. Och samtidigt tänker jag som psykolog då att den illustrerar nog väldigt allmänt på många måter. Alltså det är ju jag känner igen och många känner igen det trangen till och det vi har syns har varit fint själv vill vi gärna genskapa för barnen. Och det är det ju inte något galet i. Det är ju som vi vidareförer det som kan ha varit hyggligt att få till det. Men det avgörande här och som är din insikt då, eller fortäller jag ens insikt, är den setningen hvor du erkänner att jag är en och hon är en annan. Mm. För det är och det ligger väl i fortellingen om denna piken som har tillpassat sig. Det är ju nettop sån inre dynamisk sätt, så betyder det att du har inte egentligen fått formet, nu snackar jag fagspråk då, men ett jag eller själv som vilar tryggt i sig själv och som är på något avgränsat från en annan, så du kan säga att ja, det vill du, men det vill inte jag, och det är okej. Okay. Men det har det ikke vært for denne, ikke sant? Sånn at det, den, det en erfaring der og da, da. Og som jeg sa, det jo en, at, at du forfatter, fortelleren her, reflekterer over det og kan se det smertefulle i at det datteren som trøster mor, på en måte. Ja. Og erkjenne igjen da, for å knytte an til det første du sa, at det er jo åpent erkjent her at det barnet du får i tale. Det det barnet som vil ha alt, og nå det moren som vil ha bekreftelse på at jeg en god mor som får til det gode for datteren min. Ja, og så akseptere den annen som en annen. Altså det tenker jeg... Som terapeut tenker jeg at det en livslang utfordring på ulike nivåer for oss alle. Og ja, partneren en annen, liksom. Det
forferdelig.
Hva? Ja, det forferdelig, ja. Ja, det var det du sa.
Ja, det var det.
Ja, nei, det jo... Hvorfor tenker du
at alle andre også finnes? Va?
Ja, det jo det som gjør utvikling mulig. Ja.
Ja, nei, men vi, vi avslutter med denne anerkjennelsen om at det helt normalt å bli helt desperat når barnet ikke vil ha den maten.
Ja.
Vi har kokt kraft på økologiske høner og lagt rispudding i to dager i stedet for å skrive, og så sier de nei, altså. Men enda godt vi har fått barn som kan si nei, ja. Kanskje? Ja.
Ja, nettopp det jo veldig, det tenkte jeg det siste, altså det jo veldig... håpefullt. Den datteren som jo ja. Nei, jeg har smakt og jeg vil ha is.
Det skal bli. La oss lage en t-skjorte med det. Ja. Jeg smakt, nå vil jeg ha is. Vi har tid til en liten spørsmålsrunde, hvis noen brenner inne med et eller annet. Da vet jeg ikke hvordan vi gjør det med mikrofonen, Andrea. Ja.
Vi kan upprepa.
Upprepa. Mm. Yep. Ja. Är det någon som lurer på något? Nej, fint. Då har vi fått vite allt vi behöver vite om och hur man spiser med måte och älska oss själva och andra. Ja. Tusen hjertelig takk for at dere kom og snakket med meg. Tusen takk for en utrolig interessant samtale, og takk til dere som kom. Jeg vil også legge til at Sagene Bokhandel står her nede på hjørnet og har eksemplarer av begge bøkene, så da går han og skaffer seg... Ja, ok. Ja, det var fint. Gullberg og Bostadløkken som har brød og melk, og Åra 13 nøtter, da, som den andre. Så ja, da det mulig å skaffe seg et eksemplar av dem, og kanskje også en signatur. Så for det, ha en fin dag videre. Takk.